P1, Sveriges Radio.
Var försiktig med den kannan när du häller upp så du inte häller på din dator. Den läcker lite.
Ah, lite vatten ska en dator tåla.
Hej, hjärtligt välkomna till Så funkar podden, avsnitt 52. Jag döpte förra avsnittet till avsnitt 50.
Mm. Så då har vi två i rad som heter 50.
Ja, så det är perfekt. Men då är frågan, ska det här vara avsnitt 51 eller 52?
Det här ska vara 52.
Ja, så vi bara hoppar över 51.
Ja, just det. Vi kan så här i efterhand påstå att det är vårt oturstal. Vi gör aldrig något med siffran 51.
Nej, det är därför jag kommer vara bortrest näst sista veckan det här året.
Ja,
för att utomlands gäller inte otur.
Nej, just det.
Vad har du gjort, Ankan?
Den senaste veckan har jag uppträtt i Gävle, Stockholm, Lund, Malmö och Växjö.
Imponerande, du har varit runt i halva Sverige.
Jag åkte en väldig massa tåg. Och det här har jag pratat om förr, men det är ju för härligt att tjuvlyssna på folk på tåget. Jag tjuvlyssnar ofta. Jag brukar skämta ibland om den gamla historien. Jag på riktigt hörde en man som bodde i Mjölby skryta om hur han bodde i Mjölby. Han tyckte det var så bra för det var 2 timmar till Malmö och det var 2 timmar till Stockholm. Det var bara hoppa på tåget. Och så sa han det berömda citatet: så vi bor ju mitt i smeten, kan man säga. Men nu var det igår kväll. Jag var på väg hem, jag hade uppträtt i Växjö. Och på tåget hem så snett bakom mig satt en man och en kvinna. Ganska unga. Och jag kände, jag vet ju inte att det var så, men jag kände lite att han stötte lite på henne.
Ja.
Och då valde han att berätta för henne följande. Och jag ska citera honom ordagrant. Jakterienburg är det ställe där man konsumerar mest majonnäs i världen. Slutcitat. Jag tycker det var ett väldigt inspirerande sätt att stöta på någon.
Jag personligen hade fallit som en fyra. Det är ju superspännande ju. Bra fakta. Detta är ju inte någon fakta som vi har tagit fram, så vi får ju säga att vi får ha en brasklapp här. Att det är ju inte, vi vet inte att detta är sant.
Nej, men jag är tydlig med min källa.
Jo.
Ja, jag googlade det faktiskt i samma stund som jag hörde det. Och jag fick inte upp det. Jag hittade inget fakta som inget som stödde det här.
Nej.
Men han hade varit guide i Jakterienburg.
Jaha.
Ja.
Fett. Nu har vi ju faktiskt trattat ner det. Från att det kunde vara vilken människa som helst i Sverige, så är det nu kanske en max 70-80 personer i Sverige som det här skulle kunna vara, som du överhörde på tåget.
Ja.
Som har då har varit någon gång i sitt liv guide i Jakterienburg.
Mm. Men det här inspirerade mig till att Måns, nu ska vi leka en liten lek, du och jag.
Jaha.
Är du redo?
Ja,
herregud. Du som klipper det, så klipp på en vignett.
Ja, jaha, ja. Var du nöjd med den?
Jag är jättenöjd.
Du var nöjd med den?
Ja. Nu ska vi förhöra dig i leken, var äter man mest?
Var äter man mest?
Jajamän.
Woo!
Jag kommer alltså säga ett livsmedel.
Ja.
Och så ska du gissa vilket land äter man mest av detta per capita.
Ja.
Du kommer få 5 livsmedel.
Mm-hmm.
Och ett poäng per ett land.
Ja.
Det är ganska svår den här.
Kaffe kan jag.
Ja, den är inte med.
Nej.
Det är Finland, va?
Mm.
Vem äter mest ost?
Belgien.
Belgien? Nej. Men inte ens med på topp 5. Den främsta ostkonsumenten är Danmark.
Ja.
Där man så 8,1 kilo ost per person.
Men då ligger Sverige rätt högt också, eller?
Nej, vi är inte med på topp 5. Livsmedel nummer 2. Var äter man mest pizza?
Mm. Kroatien. Jag tänker att det är nära Italien. De vill vara som italienare och kompensera genom att äta mycket pizza.
Rätt svar. Med storslam för Norge.
Va? Där är så dyrt.
Ja, i Norge äter man 5,4 kilo pizza per person år.
Och Sverige?
Jag vet inte mer än 1,1 kilo pizza per person år.
Ja, dåligt. Där får vi öka.
Alltså, norrmännen äter 5 gånger så mycket pizza som vi.
Nej.
Jo.
Inte 5 gånger så mycket pizza.
Jo.
Jag äter kanske 1 gång varannan vecka. Då äter de alltså 3 gånger i veckan.
Okej, du har 0 poäng hittills.
Ja.
Men här tror jag du kan ta poäng.
Ja.
Vem äter mest glass?
Italien.
Nej.
De har ju gelatobarer i varje hörn.
Nej. De äter inte ens mest i Europa. Mest glass i världen äter amerikanerna. Vet du vem som äter mest i Europa?
Italienarna.
Finnarna.
Mest glass i Europa.
Ja, visst är det konstigt. Det är så kallt i Finland. Ja. Äter de mest glass. Näst mest i Europa. Sverige.
Jaha.
Ja, vi gillar glass i Sverige. Okej. Okay. Ja. Livsmedel nummer...
Det är så gott.
Det är så gott, ja. Vi kör nästa livsmedel.
Ja.
Vem äter mest kött?
Jag skulle tro att det är någonstans i Sydamerika där Brasilien, Argentina, Uruguay, där de har mycket pampas. Säg Argentina.
Det är amerikanerna igen.
Ja, men, ja. Ja. Vilken är näst mest kött?
Australien. 3, Nya Zeeland.
Ja, det är de här grill där de gillar att grilla.
Ja. 4, Luxemburg, lite överraskande. Ett litet land.
Ja, de har inte så många capita där, det kanske det.
Ja, de har 0 poäng hittills. Mm. Sista livsmedlet är väl knappt ett livsmedel. Men den här kan du nu sätta. Vilket land dricker man mest sprit?
Ja, jag skulle gissa att det är Ryssland eller något land i forna Sovjetunionen, alltså Ukraina eller något sånt.
0 poäng här veckan.
Men va? Vad dricker de mest sprit?
I Vitryssland.
Ja, då hade jag väl ganska rätt ändå.
Du får en 0,5 poäng.
Ja. Vi var ju i Ryssland en gång.
Ja.
Då serverade de ju oss vodka i dricksglas, kommer du ihåg?
Ja, gjorde de. Det var lite om mat, du var väl löst på den leken, men det var svår, eller hur?
Jag känner mig ändå som en vinnare.
Bra. Vi ska göra det här programmet till för att göra, nämligen vi ska svara på lyssnarfrågor. Vi börjar efter det här.
Kom ihåg.
Ja, det är måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Som gör att lördag och söndag känns så bra.
Så funkar det.
Ja, det är stångkorv, gula ärtor och pytt i panna. Som gör att söndagsbiffen smakar som den ska. Som gör att söndagsbiffen smakar som den ska.
Hillevi har skrivit en fråga till oss, så här lyder den. Hej Anders, Måns.
Hej.
Jag och mina vänner satt på lunchen idag och pratade om popcorn. Mm. Vi började fundera på hur de fungerar, om det finns andra grejer man kan poppa på liknande sätt.
Oj.
Vore kanske kul att kunna variera sig.
Det får mer tänka att man ska typ poppa nötter eller någonting då.
Ja. Exakt. Tusen tack för denna fråga, Hillevi. Ankan,
ja.
Vet du varför popcorn poppar överhuvudtaget?
Ja, men är det inte att det finns en olja i och när den värms så sprängs det på något sätt?
På sätt och vis, inte riktigt.
Nej.
Det finns vatten och stärkelse inne i det torkade majskornet.
Mm.
Och runt det här vattnet och stärkelse så finns det ett skal.
Som är hårt
och framförallt håller tätt.
Aha.
När kornet värms upp så börjar vattnet i kornet koka och blir till vattenånga som då utövar ett större tryck utåt mot skalets väggar än vad vattnet gjorde.
Mm.
Ju högre temperatur desto högre tryck tills skalet inte längre klarar att hålla inne det här trycket och pang! Utan sprängs, ja.
Just det.
Och när detta sker så är det ungefär 175 grader inne i kornet.
Oj, det är varmt.
Yes. De popcorn som inte poppar är i de flesta fall defekta på det sättet att det här hårda skalet inte håller tätt.
Just det.
Så istället för att bygga upp ett tryck inuti så pyser vattenångan ut bara.
Som en cykelslang med punka.
Yes. Och då borde man kunna poppa andra kornfrön och kärnor också. Om de då har vatten inneslutet av ett tätt skal.
Ja.
Ja, och det kan man också.
Oj.
Det som mest liknar popcorn i sin poppighet är durrakorn.
Vad heter han?
Durrakorn. Man poppar dem på samma sätt som popcorn, men de är mycket, mycket mindre. Och smakar då inte popcorn såklart, för det är ju inte popcorn.
Det smakar durra.
Ja, men exakt.
Ja.
Amarantfrön poppar också bra.
Amarantfrön?
Mm. Sen finns det då en jäkla massa andra kornfrön och kärnor som inte poppar på lika spektakulärt vis som popcorn gör.
Nej.
Utan som mest puffar upp sig lite.
Aha.
Som till exempel ris, quinoa och korn från sädesslaget korn och vete. Alltså man kan poppa de här.
Man kan poppa vete?
Ja. Men man gör inte det så ofta.
Nej.
Man mest puffar dem. som rispuffar. Du vet, ja. Riskakor och vissa flingor är ju rispuffar.
Just det, det är poppat ris då?
Ja, det är puffat ris.
Aha.
Och det går till på ett helt annat sätt när man puffar ris. Vet du hur man puffar ris?
Nej.
När man puffar ris så värmer man riskornen under högt tryck utifrån. Så man har dem alltså i en behållare med högt tryck mot dem, värmer upp dem. Och sen, helt plötsligt, så bara tar man bort det här trycket.
Och,
och riskornen blir så chockade att de bara sväller och puffar upp sig.
Ska man kan säga att man poppar popcorn, men man överraskar ris.
Ja, överraskat ris.
Han drömmer om en älg, han vill tämja och spänna för släden ett flott ekipage. Glider fram över vitklädda marker med snus under läppen och rimfrostmustasch.
Så funkar det.
Måns Nilsson, jag tänkte vi skulle ägna oss åt lite uppföljning på förra veckans program innan vi fortsätter med nya frågor.
Ja.
Det är ju intressant det här, vilka frågor som engagerar. Man kan aldrig veta det i förväg. Du pratade förra veckan om den här gångtunneln som går mellan Stockholm central och tunnelbanan i Stockholm.
Ja, den där tunneln som är så stressig.
Ja, och du undrade varför är det vänstertrafik i den?
Just det.
Och det här tänkte jag då, det kan väl inte engagera folk så mycket varför det är vänstertrafik i en liten gångtunnel. Vad fel jag hade du. Herregud, jag tror 70 mejl är det folk vill förklara det här för oss. Du har också några där. Ska du börja med oss?
Ja, hej Anders och Måns. Jag satt och lyssnade på ett senaste avsnitt angående att det råder vänstertrafik i Suckarnas gång, som vi kallar den inom järnvägen, mellan T-centralen och centralstationen. Kan det ha något att göra med att Sveriges järnväg fortfarande har vänstertrafik? Hälsningar Simon, lokförare.
Ja, det där tror jag är högst rimligt. Jag har nämligen fått ett brev från en Erik Almlöv, trafikanalytiker på SL, Trafikförvaltningen. Det här är ju källan, eller hur?
Ja, det måste ju vara ju.
Hej, skriver Erik. Hörde lyssnarfrågan som dök upp i avsnittet om hur fula barn är. Mm. Inom parentes, jag håller med, skriver Erik.
Hur fula barn är i konst.
Ja.
De är ju fula i verkligheten också.
Ja, det sa vi också. Ja. Att de ser som Eskil Erlandsson, gamla jordbruksministern.
När de kommer ut.
Just det, men det går ju över sen.
Mm. Mm. Förutom i Eskils fall då. För han ser ju fortfarande ut som Eskil Erlandsson.
Ja, det gör
jag. Är du med mig?
Jag är med dig. Om någon har en bild där Eskil Erlandsson inte ser ut som Eskil Erlandsson, får den skicka den till oss.
Ja, herregud.
Ja, det är kul att se.
Olika som bär.
Tillbaks till Eriks brev. Jag har inte hela historiken klar för mig, men jag är rätt säker på att jag vet varför alla människor går till vänster mellan T-centralen och Stockholms station. Huvudförklaringen som jag ser det är människoflödet från T-centralen. 1. Spärrarna från tunnelbanan har vänstertrafik och gör därmed automatiskt att de personerna håller till vänster. Jaha, varför har de det då? Jo, för att rulltrapporna har vänstertrafik. Jaha, varför har de det då? Jo, för att tågen har vänstertrafik. Jaha, varför har de det då? Jo, för att all trafik i Sverige hade vänstertrafik förr. Jaha, varför var det så?
Va?
Ja, varför finns det ingen enkel förklaring på. Men det finns idéer om att det är eftersom de flesta är högerhänta och du vill möta motståndaren med din svärdshand. Som ni vet gick vi över till högertrafik 67, men det är oerhört dyrt att göra det för spårtrafiken. Så där har det fått vara oförändrat. Förutom för spårvagnar som ska trängas med bilar. Med vänlig hälsning, Erik Almlöv, trafikanalytiker på SL Trafikförvaltningen.
Ah, vilket lysande svar.
Lysande svar.
Jag älskar er, du som lyssnar.
Och Erik, lite extra. Det är mycket med det här med vänstertrafik och gång och sånt. Det är mycket vi måste ta tag i. Ja, här är det Johan Ax, också i Stockholm, som skriver. För cirka en månad sedan fick jag lära mig att myndighetssverige nu fastställt att gångtrafikanter ska hålla till vänster på kombinerade cykel- och gångbanor.
Mm.
Det är nytt det här.
Mm.
Detta för att man ska möta cyklisterna framifrån jämfört med att gå till vänster på en bilväg. Det innebär alltså att cyklisterna möts i mitten och gångtrafikanterna rör sig i kanterna på den kombinerade gång- och cykelbanan. För ett par veckor sedan tillämpade jag den här metoden och blev utskälld av en dam som hävdade att högertrafik gäller i det här landet. När jag försökte förklara den nya regeln blev jag kallad idiot. Med vänlig hälsning, Johan Ax i Stockholm.
Han hade rätt. Men hon kände inte till den här nya förändringen. Det är ju få som gör, ja. Och kallar honom idiot.
Ja.
Just det, så är det ju när man är en föregångare, när man är avantgarde, en trailblazer.
Ja.
Att alla fattar inte.
Men nu vet vi det, nu bestämmer vi det. Nu gör vi så i det här landet att på kombinerade gång- och cykelbanor så ska vi gå till vänster.
Kom ihåg. Så funkar ett kom ihåg-lapp.
Ankan, i veckan misslyckades Annie Lööf med att bilda ny regering.
Jajamän.
Inte helt otippat kanske. Nej. Och med anledning av detta så ska vi spela lite ur en låt som Daniel Henning har önskat.
Jaha.
Rita Ora med låten Your Song.
En liten sång om Annie Lööf där. Vi går vidare.
Så funkar det. Vi ska byta ämne.
Måns, förra veckan lärde du oss att om man ska tvätta händerna så ska man göra det i minst 10 sekunder med tvål. Men temperaturen på vattnet spelar inte så stor roll.
Just precis.
Det är längden på tvättandet och att du använder tvål som är viktigt.
Yes.
Hej, Ankan och Måsen. Det här ska bli Gustav i Mullsjö.
Tack.
Härom sistens pratade ni om att tvätta händerna. Det fick mig att fundera över tvål. När slog tvålen igenom? Vilka konsekvenser fick det? Blev folk friskare då eller bara lite renare om händerna? Tack för ett bra program, Gustav i Mullsjö.
Lite friska, alltså en sak som de flesta kanske känner till är att mödradödligheten och barnadödligheten sjönk extremt mycket när barnmorskorna började tvätta sina händer.
Men blev folk lite friskare?
Vi ska ta... Om man inte dör så är det väl
ett sätt att bli lite friskare. Men generellt eller? Alltså, vi ska ta ett grabbatag kring ämnet tvål.
Yes!
Så funkar det.
Nu var ju första frågan här, när slog tvålen igenom? Och det är lite svårt att säga det där.
1870.
Tvålen dök upp runt 3000 före Kristus.
Ja, jag var inte helt fel på det.
I Mesopotamien. Det äldsta tvål- eller såpareceptet finns nedskrivet på olika lerkrukor. Hur dök den upp här? Och här har man ju fått gissa lite. Men antagligen råkade man blanda djurfett med aska. Och så märkte man att det här skummade och att det rengjorde på något sätt. I det forna Egypten, ungefär 1500 före Kristus, där har man rullar där det nämns hur folk blandar oljor med aska, formar det här till klumpar och som sen då används till att tvätta sig. Romarna, ja, de jobbar också med tvål, men de byggde mer på att de smörjde in hela kroppen med olja som man sen då skrapade bort med någon, på något sätt. Det var så man tvättade.
Ja.
Så tvålen har alltid funnits där, men nu var ju frågan, när slog tvålen igenom? När blev den en het grej? Och det kan man säga, det var på 1800-talet.
Mm.
Då gick den från en extrem lyxvara till att vara allmängods. Och då kunde även den som var fattig få lite tillgång till tvål. Hur gjorde man innan när man inte hade tvål?
Man tvättade sig utan tvål.
Ja, man jobbade med enbart vatten. Och så skrapar man, försökte man skrapa av sig smutsen.
Med som en sån här iskrapa?
Ja, någonting.
Som man har på bilar.
Jag vet inte exakt vad man hade för skrapa. Men blev folk lite friskare? Och det här är spännande, Måns Nilsson. Romarna jobbade ju med tvål, men när romarriket föll, då drog det med sig konsten att tillverka tvålsåpa och Europa klev in i en tid av orenlighet. Tack vare detta klev Europa också in i en tid av sjukdom och dålig folkhälsa.
Jaha.
Så att tvålen hade en markant inverkan på folkhälsan. Samtidigt så började man då i Mellanöstern jobba med tvål. Och jag tror det var korsfarare och grejer som tog med sig. Så tvålen började växa sig stark igen. Och tvålen kom tillbaka. Så det blev hett med tvål. Och de fina tvättade sig med tvål. Och man fick tvålmakerier i Spanien, framförallt kanske Frankrike och i Italien. Men vad hände då? Då kommer slutet av medeltiden. Och kristendomens präster går in och varnar starkt för att använda tvål. För att tvätta sig med tvål anses som syndigt.
Tack för det.
Återigen går kyrkan in.
Och stiger upp och ser till att det blir bra.
Och återigen klev historien in i en tid av sjukdomar och dålig hygien. Det berättas att på den här tiden så började små folk alltså smyggöra tvål.
Smygtvätta sig.
Ja, alltså nu så folk gör fulsprit och så bränner sprit i smyg så där. Då folk så smygkoka tvål på något sätt. Sen är det då på 1800-talet som tvålbranschen exploderar, och det var för att man knäppte saponifieringskoden.
Man knäppte saponifieringskoden?
Man knäckte saponifieringskoden, alltså det är väl förtvålningsprocessen på något sätt.
Jaha.
Och det blev startskott för industrialiseringen av tvål,
ja.
Och sänkt pris och folklig hälsa och god hygien och friskare människor. Så att ja, svaret på frågan är, tvålen slog igenom runt 1800, fanns länge innan, och ja, folk mådde lite bättre.
Så funkar det.
En sak som är så roligt med att göra det här programmet, Måns, är att när jag ställer frågan, vad har du i din hand, så är jag verkligen ärligt och uppriktigt nyfiken. Vad är det du har suttit och läst på om?
Vi har fått en fråga från Stina, en fråga som jag inte har svar på, men
nej,
som var så rolig och spännande så att jag trots allt
vill läsa den.
Vill läsa den. Hej Anders och Måns. Först och främst, tack för bra underhållning och onödigt vetande. Onödigt?
Vadå, att man ska tvätta sig med tvål är väl nödigt vetande?
Så har jag en fråga också. Det är nämligen så att jag läser på bibelskola. Där får vi bland annat lära oss om hur det judiska samhället och religiösa livet såg ut runt år noll. Till exempel var det så att man varje år offrade till Gud i en särskild offerrit i templet. Templet var uppbyggt med flera rum dit färre och färre fick gå in.
Just det, just det.
I första rummet fick alla gå in, i andra bara fria män, sedan bara präster och till slut bara översteprästen en gång per år i det innersta rummet. Det var för att folket var så pass nedsmutsat av synder att de skulle dö om de kom in i den heliga gudens närvaro. Så en gång om året gick översteprästen in i det innersta och mest heliga rummet och offrade. Han slaktade och skvätte blod på altaret. Det måste ha blivit så smutsigt där inne. Fatta liksom flera hundra års djurblod som torkade på altaret. Nu till min fråga. Hur städades detta rum? Jag har själv några teorier, fortsätter Stina här.
Ja.
Ett. Efter offrandet städade översteprästen upp efter sig.
Mm.
Vilket antiklimax.
jag tror inte på den riktigt. Nej, okej. Okay, ja.
Teori två.
Mm.
Gud var så pass närvarande i det innersta tempelrummet att smutsen inte fastnade.
Mm.
Teori tre. Hundratals års torkat djurblod prydde altaret.
Den tror jag mer på.
Att det inte städades alls.
Mm.
Teori fyra. Rummet var för heligt för alla utom översteprästen och templets städerskor. Att de kanske fick gå in där, för ni måste ju ändå städa såklart.
Ja, så kan det ha varit, ja.
Eller teori nummer fem här då.
Ja.
De hade en väldigt, väldigt lång mopp i det näst heligaste rummet i templet. Så de stack in bakom tabernaklet ibland utan att själva behöva sätta foten där inne i det rummet.
Så måste det självklart vara.
Kan ni få rätt sida på detta? Tack för hand, Stina. Och jag har gått bet. Men bland alla våra allmän och specialbildade lyssnare så kanske det finns någon som vet detta. Om du vet, skriv till oss.
Så här funkar det. @sverigesradio.se Så funkar det.
Hej Anders och Måns, och tack för ett underhållande och bildande program. Jag har gått och burit på ett antal frågor som kanske bara ni kan svara på. Ni kan välja att besvara en, flera eller ingen alls. Då kör vi.
Då kör vi,
skriver han. Jag valde nummer ett här. Hur kommer det sig att fågelbajs ofta är vitt medan däggdjursbajs är brunt?
Mm.
Vet du det? Man ser en fågelbajs är det ofta vitt i den.
Ja, nej, jag vet inte detta.
Jo, det vita i fåglarnas avföring är det urin. Däggdjur, alltså sådana som vi har ju separerat urin och avföring. Det är ju olika system liksom. Men hos fåglar så sker ju allt genom samma kroppsöppning, alltså det är ju kloaken.
Mm.
Och det vita då i avföringen, det är urinen. Fast det är liksom en, som en seg pasta av urin.
Just det, ja.
Ja. Och varför gör de så här, fåglarna?
För att de inte vill ha diarré. Alltså de har ju alltid någon typ av diarré, men ja, de vill inte att det ska vara lättflytande som helst.
Nej, nej, nej. Varför har de ingen urinblåsa? Jo, för det skulle innebära extra vikt vid flygning. Vatten väger för mycket. Och de måste ha ett system för avföringen som har så lite vatten i sig som möjligt. Så de har optimerat sitt matbejäkningssystem så att det kan ju skilja avfallsprodukter utan användning av så mycket vätska.
Alltså de dricker inte så mycket hela fåglar då?
Ja, det vet jag inte, men nej, det gör de väl inte då då? De är som en snålspolande toalett, de är den lilla knappen på toaletten.
Va? Deras koppar behöver inte så mycket vatten för att gå runt.
Nej, alltså matbejäkningssystemet behöver inte så mycket vatten, nej, för att gå runt.
Ja, just det, just det.
För då väger de för mycket.
Ja, ja.
Andra djur har samma, har liknande, så många kräldjur har ett liknande system. Varför? De ska ju inte flyga.
Va? För att det blir jobbigare att kräla om man tyngre,
nej. Nej, för många kräldjur lever det väldigt, väldigt varmt och måste klara sig på lite vatten.
Åh, oh, såklart.
Fjäderfäfrossa.
Roligt, Måns. Jag åkte buss igår.
Mm.
Satt jag bredvid en tjej.
Vilken bra historia.
Nej, men lyssna nu på den här historien. Plötsligt så bara vänder hon upp ansiktet. Vet, man sitter ju ganska nära när man åker buss. Och så sa hon: jag lyssnar på dig. Så satt hon och lyssnade på mig samtidigt som hon satt bredvid mig. Hon sa att det var en väldigt konstig upplevelse. Jag blev jätteglad. Du sitter med en fråga.
Så här skriver Erik: hej. Varför är vissa människor mer kittliga än andra? Till exempel är jag inte alls kittlig, medan min fru är väldigt kittlig.
Det har vi nämnt flera gånger förr, var det enda stället man kan kittla sig själv.
Vad jag har glömt?
På uppe i gommen. Ja, om du tar fingret där så.
Jag brukar, jag gör med tungan nu.
Ja, gör det med fingret, kommer känna jättekittligt.
Ja, det är ju ett billigt sätt att roa sig, om det är så att man är punk.
Mm.
Hej Erik, tack för frågan. Kittling vet vetenskapen ganska lite om. Man brukar dela upp kittling i...
Det hamnade långt ner när man hade olika ämnen. Så här, man skulle, vad ska vi ta tag i? Ja, vi har cancerforskning, vi ska utveckla energisnåla bilar och så har vi kittling.
Jag kan tänka mig att ta tag i kittlingforskningen.
Ja, nej.
Sa ingen någonsin.
Nej.
Man brukar dela upp kittling i... Anka, vet du det?
Nej.
Knismesis och gargalesis.
Varför visste jag inte det?
Knismesis.
Knismesisk.
Ja, det är den typen av kittling som skapar en svag förnimmelse, till exempel om en spindel kryper på din fot. Ja. Och det här fattar man ju varför det kan vara bra. Det kan vara bra att veta när en spindel kryper på ens fot, eller hur?
Ja, ja. Är det inte bara det man kallar känsel?
Nej.
Aha.
Och sen har vi då gargalesis. Och det är den här kraftigare kittlingen som gör att vi börjar skratta.
Mm.
Och varför börjar vi då skratta? Varför beter vi oss på detta konflikträdda, pinsamma sätt? Någon idiot pillar på oss på ett sätt som vi inte vill. Och hur reagerar vi? Genom att slå dem på käften?
Nej.
Nej.
Vi skrattar.
Genom att skratta. Fast vi inte tycker det är roligt.
Ja, ja.
Varför beter vi oss så här konflikträtt och mässigt? Ingen vet varför vi beter oss så här.
Nej.
Evolutionärt så är det supersvårt att förklara varför skulle vi ha nytta av att bete oss så här.
Skratta när någon tar på oss.
Och man vet inte heller varför vissa är mer kittliga än andra. Det man vet är att i genomsnitt så är yngre människor mer kittliga än äldre människor.
Ja, det kan man ju märka på sina barn. Det är superlätt att kittla sina barn.
Men äldre mostrar och fastrar, supersvårt att kittla dem.
Ja, det är inte så ofta man provar.
En annan fråga som vi får då och då är varför man inte kan kittla sig själv. Svaret är, när vi kittlar oss själva så är vi förberedda på exakt hur det kommer att kännas. Förutsägelsen dämpar känselintrycket. Men, om du verkligen vill och är beredd att anstränga dig lite och skaffa rätt så mycket utrustning, så kan du kittla dig själv.
Mm.
Brittiska forskare gjorde 1999 ett experiment där försökspersoner fick styra en joystick med vänster hand.
Mm.
Rörelsen speglades exakt och i realtid av en robotarm som drog en bit mjuk skumplast över försökspersonens högra handflata.
Ja.
Är du med mig, Ankan?
Ja,
du styr joysticken med vänster, en robotarm drar en bit skumplast över din högra.
Handflata där, ja.
Ja. De kittlade alltså sig själva för att via den här joysticken och robotarmen.
Mm.
Och de upplevde det precis som att kittla sig själv. De blev inte kittlade alltså. Det gick inte, det här var värdelöst ju.
Ja,
men de
ja.
Blev inte kittlade av den här.
Nej.
Nej. Men då la de här supersmarta forskarna in en fördröjning på 0,3 sekunder.
Mm.
Då känns det nästan som att bli kittlad av någon annan, säger Daniel Wolpert, professor vid University of Cambridge.
Det var han och som forskarna på det där, Daniel, det var han, var den där killen på det mötet vi hade uppe innan. Nej, det är Daniel Wolpert. Ja, kör kickling du, Daniel. Ingen vill ha honom med sitt team.
Nej, förutom University of Cambridge, som ingen har hört talas om.
Nej, vad är det för ett tramsuniversitet?
Den här fördröjningen gör att din hjärnas förutsägelse och förväntan av hur det kommer kännas blir osynkad.
Ja.
Det blir ett glapp. Och då känns det som att det är någon annan som kittlar dig.
Mm.
Så Ankan, på det här enkla sättet kan du alltså kittla dig själv.
Men jag tänker man kan göra det här på andra sätt. Om man bara fäster en snöre i taket i sin lägenhet.
Mm.
Och så har man någon form av vikt så att den kan pendla lite fram och tillbaka.
Mm.
Och sen så sätter man den i rörelse och så har man kanske en pensel som sticker ut från den där vikten så den passerar ryggen då och då.
Mm.
Och så blundar man, sätter man fart på den där så blundar man.
Mm.
Då vet man ju inte riktigt när den ska dyka upp nästa gång.
Så att det blir lite randomness.
Ja.
När den dyker upp mot en kopp.
Det här kan ju vara kul. Vi frågar så lätta saker till en. Rita en skiss på en kittlade självmaskin och skicka den till oss på safunkare@sverigesradio.se och så kan vi lägga ut den på vår Facebookgrupp.
Bra idé. De här forskarna som gjorde experimentet hade en teori om att ett liknande glapp hos vissa personer som lider av schizofreni skulle kunna ligga bakom känslan av att vara kontrollerad av någon annan.
Ja, ja, ja.
Därför testade forskarna kittlighet överhuvudtaget bland personer som har vanföreställningar om att någon annan kontrollerar röster i deras huvud eller styr deras kroppar.
Mm.
Och resultaten visade att människor med sådana symptom på schizofreni reagerar på samma sätt när de kittlar sig själva som när någon annan gör det.
Nej, superspännande ju!
Förra veckans fel.
Mycket uppföljning idag.
Anky boy, kick it!
Hej pojkar, tack för ett trevligt program. Hörde jag avsnitt 50 att Anders...
Ja, det finns ju två avsnitt 50, så det vore bra om du kunde precisera dig. Så att det inte blir missförstånd.
Ja. Oh. Hörde jag avsnitt 50 att Anders hade hamnat med ett äkta par i ett vilorum där de haft trevliga diskussioner med intag av ädla drycker. Finner detta högst olämpligt då vilorum ska respekteras.
Mm-hmm.
Jag förstod inte först. Gick in på språkvården Sveriges Radio. Vilorum används i den högtidliga frasen någons sista vilorum och betyder då grav.
Jag förstår.
Så att jag vill stryka under det att det var i ett vilrum.
Lyssna som hör av sig märkt ord.
Ja.
En petimeternisse.
Ja.
Men det uppmuntrar vi ju i det här programmet.
Absolut. Varför? Du och jag är väl... Absolut.
Det svenska språket.
Ja, det är härligt att göra det här programmet, Måns, eller hur?
Ja, shitty, graffiti.
Av alla mina arbetsuppgifter jag har under veckorna så är det här min absolut bästa. Så
att det var roligt det här.
Ja, men jag tycker det.
Jag känner likadant.
Och så går jag härifrån och tänker jag, det här vill ingen höra. Och så vill folk höra på det och så blir jag ännu gladare. Tack för att ni lyssnar och tack för att ni skriver frågor. Skriv fler frågor till safunkare@sverigesradio.se. Det var allt för idag, Måns.
Nej, jag har en ganska lång... Ja, det var det. Puss och kram.
Hej då.
Till slut vill vi tacka för er uppmärksamhet.
Yes, that's a good idea.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.